Den sången har jag aldrig sjungit förut. Det var väldigt fint tyckte jag. Det måste vi sjunga fler gånger när det är nyår. Jag har nytt år och jag undrar ibland över det med kyrkåret. Det är så att texten för första söndagen efter nyår, det är Guds hus, eller förut heter Faderns hus. Och det handlar om när Jesus driver ut de här affärsmännen, eller månglarna som vi säger, ur templet. Och det var den texten som Kristina läste förut, en av dem. Det var ju så att han, Johannes evangeliet berättade om, han till och med gjorde en piska och repstumpa. Det var väldigt aktivt och verkade lite aggressivt på något sätt. Han välte omkull och de som växlade pengar, de fick sitt fördärvat och utstött. Och han blir riktigt arg på dem. För han menar att man har gjort Guds hus till en saluhall. Och då kan man fundera på här, vad har det att säga oss idag? Jag skulle vilja läsa faktiskt episteltexten också innan jag säger någonting mer. Och det är Filipperbrev 2:14. Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnlag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Och i första kungaboken så utbrister författaren här att kan Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkalla en Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder till dig, och låter dina ögon natt och dag öppna och vända mot detta hus, den plats om vilken du har sagt mitt namn ska vara där, så att du också hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Jag hör på den åkallan som din tjänare och ditt folk Israel uppsänder, vända mot denna plats. Må du höra den och låta den komma upp till himlen där du bor. Och när du hör så må du förlåta. Det handlar alltså om bön. Och jag tycker det är intressant att tänka på att vi läste första advent en text som läses mer än en gång om i kyrkåret, nämligen det här när Jesus tog in i Jerusalem. Och vi vet att det var fest och det var glädje, och gatorna kryllade av glada barn verkade som, och vuxna och fattiga och rika, alla slags människor finns där, och även förtryckarna, romarna då, med sin ledare Pontius Pilatus fanns på plats för att se till att de inte gick för långt i det här festandet. Men folk hade en förväntan, och det Jesus råkade ut för som talade på första advent, det är ju detta: han kommer. Det pratas nog och viskades ut i gatorna, det tror jag. Jesus är på väg. Han ska nog sätta romarna på plats, kanske en del tänkte så. Han kommer att återupprätta Israel, det forna Israel, den forna storheten. Jerusalem ska på nytt bli en fristad. Man sjöng de gamla sångerna, bland annat från psalm 126, där det står: när Herren återupprättar Sion, det är ju Jerusalem, blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedningarna: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, över det var vi glada. Han kommer, och jublet visste inga gränser. Och romarna undrar ju över hyllningarna, och avundsjuka judiska ledare blev arga över oväsendet, för någon ordning måste vara. Men Jesus visste vad som väntade. Han är noga med att det ska bli som står i skriften. Oväsendet, glädjeropen, de kritiska rösterna. Han är trygg i det här. Och det är ju för att han är Messias, han är kungen. Och när man vet vad som ska hända och följer den rätta vägen, då blir man inte uppjagad ängslig. Man går i tro, och Jesus visste detta. Han visste att han skulle bli tillfångatagen. Och han visste att det var den rätta vägen. Men det är inte där vi ska stanna. Utan vi ska stanna inför det här med bönens hus. Och det finns parallelltext i Lukas 19. Där står så här att när Jesus kom närmare och såg staden, alltså innan intåget, började han gråta över den och sa: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid och du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken och det ska inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sa till dem: det står i skriften, mitt hus ska vara ett bönens hus, men jag har gjort det till ett rövarnäste. Det finns något som ger frid, även för våra samhällen, platser och städer där vi bor. Faderns hus, Guds hus, det är inte en stor marknad. Det är Jesus betonar detta. Nu använder han templet som en bild. Men jag tror att vi kan överföra det till oss idag. Till hans folk, till Guds församling. Visst, han har kallat oss in i olika verksamheter. Vi behöver stärka den kristna gemenskapen. Och det finns väldigt mycket som är jättebra av det vi sysslar med Guds församling. Men Jesus önskar en prioritering. Och det är väldigt tydligt här, de här texterna. Att det handlar om bön, att det handlar om omvändelse, att det handlar om ödmjukhet. Och framförallt att vi vänder tillbaka till Jesus själv och hans ord. För då blir han i centrum. Och det är min önskan inför det nya året. Att Jesus skulle göra sitt folk till ett bönens hus. Att uthålligheten kommer nog prövas, det vet jag. Men då kommer Guds kraft att utgjutas. Det kommer att bli en obeskrivlig närvaro av den levande Jesus som ett kännetecken för detta. I psalm 127:1 står det: om Herren inte bygger huset, då arbetar de förgäves som bygger på det. Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Och den fråga som Guds folk idag, och det gäller alla kristna, bör ställa oss där: kommer vi bli ett folk som söker av hela vårt hjärta efter Jesus? Jag tror att Gud kan använda precis vilken församling som helst för sitt syfte. Om människorna i den församlingen, i den kyrkan, söker honom uppriktigt. Det tror jag på. Det kvittar vilken benämning vi har. Gud kan använda oss alla. Och jag tror att den här uppgörelse Jesus hade med försäljarna i templet, den är en förebild på hur Gud kan förbereda sin församling. För Gud vill ha enkelhet och trohet och renhet. Och det finns även inom kristenhet ett rotsystem av avund och själviska ambitioner, det måste vi medge. Och Gud bygger inte en församling på mänskliga idéer. Han bygger inte på idéer om marknadsföring eller företagande, utan grunden är en gemensam bön för våra samhällen och en sann kristen kärlek. Och stor hängivenhet och ödmjukhet. Det är det enda målet då, att Jesus blir stor i församlingen. Gud kommer svara på sådana böner. Därför Herrens hus kommer att resas och fortsätta byggnas på byggnadsplatsen där Guds församling finns, där man har förenats i bön. Jag vill läsa ett stycke till från Efesierbrevet. Det står redan i första kapitlet där. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. Han har välsignat oss med all andliga välsignelse som genom Jesus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. i honom. Och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Alltså Guds avsikt är att allt ska sammanfattas i Jesus. Han längtar efter att den levande Jesus ska ta plats i var och en av oss som kristna individer. Och då kommer Guds församling att förvandlas genom de som är fyllda av honom. Och det handlar om bekännelse, Kristus likhet. Det finns andra exempel i gamla testamentet som kan användas av bilder på att bygga hus, Guds hus. Nehemja ett sånt, han levde i landsflykt. Han hörde att hans hemstad Jerusalem och templet var ruiner. Han grät, han sörjde, han fastade, han bad till Gud. Och så fick han vision av att staden skulle återupprättas och med Guds hjälp så satt han igång och lyckades få tillstånd att ta sig dit också. Jesus har en ständig motivation till att människor ska frälsas, men han har också en lidelse för Guds församling. Och att bygga Guds hus, den pånyttfödda, bedjan, kärleksfulla församling, det är fortfarande Jesu högsta prioritet. Jesaja 60 står det, stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, hans härlighet ska uppenbaras över dig, och folken ska vandra i ditt ljus, och konungarna i glansen som går upp över dig. Jesus, han talade själv till hela städer. Ni kanske kommer ihåg det med Betsaida, Korasin och Kapernaum, att han tog sig inte emot det fast han har gjort under och pratat massa med dem. Men han förväntade sig bättring och omvändelse. Det handlar ju inte om byggnader givetvis, utan han såg människorna. Han såg vilken ande som var över dem. Och han såg ångest som fanns hos människor som kanske var på väg till förtappelsen. Mitt i detta ser han idag sin församling som är köpt till det dyra priset av hans blod. Det som vi ska fira och komma ihåg i nattvarden här. Och han kan se sin församling på olika sätt. Jag kom på mig själv när jag satt och förberedde mig på här och skulle göra det. Såg en paus, satte mig ner med lite fika framför tvn och sappade runt på tv-kanal. Så kom jag på detta. Det är ju bästa bönetid. Varför gör jag sånt? Och det kanske så Gud ser sin församling idag. På bästa bönetid så gör vi saker som kanske inte är det som vi alltid borde prioritera. Gud missar oss inte, koppla av givetvis. Vi behöver vilan också. Men vad var det som var hinder för de här platserna då, som till exempel Betsaida, Korasin och Kapernaum? De hade blivit välsignade av Jesu helan kraft. Jo, de trodde att Jesu kärlek hade getts dem enbart för att berika dem själva. De såg inte att det kunde få ut av Jesus annat än det som var bra för dem själva. De förstod inte att det fanns krav i detta som Jesus faktiskt ställde. De första kristna sen så småningom, de gav sina liv till Jesus medvetna om att de skulle möta förföljelse, lidande och kanske död för sin tro. Jag tycker det är underbart med gudstjänsten. Därför får man komma tillsammans. Man får söka i bön Guds vilja. Man får den vila man behöver. Psalmisten säger i psalm 135. Jag blev glad när man sa till mig, kom, vi ska gå till Herrens hus. Jag tänker mig en gudstjänst och nattvardsstund som vi har nu. Det är som när vi som egentligen är arbetare som ska jobba för en skörd tar en paus. Vi slipar liarna för det ska kunna gå bättre sen. Det gör man inte för man är lat, utan man gör det för att sen går det lättare. Och det är därför vi får samlas på det här viset. Samlas inför Herren. Och vi ska alldeles strax här gå över till nattvarden. Och jag ska bara innan dess be en bön om Guds närvaro på särskilt här idag. Herre, tack för att du har gett oss denna möjlighet att komma tillsammans. Och att vi får bli ett bönens hus, ett Guds hus, ett faderns hus idag, Herre. Och jag ber dig för alla våra trossyskon som samlas på olika håll, i olika församlingar, i olika kyrkor under olika namn, Herre. Jag ber dig, Herre, om din närvaro överallt, liksom du bekänner dig genom att vara nära oss här idag. Herre, jag välkomnar dig in i denna gudstjänst och ber att du på särskilt sätt ska vara nära när vi ska gå till nattvarden. Jag ber att du ska möta med oss så. I Jesu namn.